Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.
Hej och välkomna till podden Människor.
Kul att vara tillbaka.
Så kul. Vi har ju varit och flugit och farit lite här.
För vi har ju också spelat in faktiskt. Det kanske märktes, va? Att vi spelade in 3 avsnitt på raken.
Exakt. Så vi tryckte ut dem. Men nu är det liksom live and kicking. Så nu spelar vi in dagen innan. Nu låser vi in honom här. Tack.
Ja, det var Bosse som kom in i rummet.
Han är här igen.
Men du har väldigt mycket utrustning med dig för att hantera Bosse. Det ser ut som att ni har liksom anlagt en liten campingplats här med filtar och leksaker och skålar. Och...
Ja, det är inte helt värdigt. Vi skulle miljöträna och åka tunnelbana hit och då så kissade han inne på området. Inte i vagnen dock, för det kan kännas jävligt oskönt om det ska vara en sån här rännil av kiss genom vagnen. Det är min största skräck.
Det kommer.
Ja. Så ni kommer höra hans flämtande här, men... Jag tror att han kommer chilla snart.
Tror du det?
Jag hoppas det.
Han, ska han är väldigt söt.
Visst är han det?
Har han växt lite?
Ja, som... han har blivit dubbelt så tung typ sen senast. Nu väger han 15 kilo.
Oj, ja.
Ja.
Ja, då lyfter man inte honom liksom hur som helst. Sådär,
och... Nej, alltså min rygg knakar när jag försöker ta sats. Sen är inte jag världens bästa på knäböj. Men så får det vara. Hur mår du?
Jo, men det är bra. Det är väl som för de flesta tror jag att det är väldigt mycket att göra inför dels midsommar men även Almedalen. Så att jag tänkte ju först ta semester veckan efter midsommar och innan Almedalen. Men jag märkte att det inte kommer funka.
Den här, det är svårt.
Den brinner inne. Men det var också enligt plan att jag avsatte fler veckors semester än vad jag räknade med att få.
Så att några kan falla bort.
Ja, exakt.
Ja, men det är som, hela maj har varit så här korta veckor och hela juni då ska allt klart i den semestern. Så det har varit ju jäkligt mycket korvstoppning.
Ja, verkligen.
Och du har varit i Tel Aviv?
Ja, berätta. Världens bästa stad. Jag var ju där, det var en blandning av så här jobb och kul typ. För att Mona som driver rekryteringsfirman som jag är verksam i, hon har flyttat dit. Så då åkte jag hälsa på henne, så hade vi lite jobbsnack och gick ut och ja, ditt och datt. Men det är en fantastisk stad. Den var liksom ännu bättre än vad jag hade trott.
Om du ska beskriva den med så här, typ 3 ord eller 3 liksom, egenskaper.
Den är liksom vibrerande, intressant och då blir det någonting med maten kanske. Det är ett fantastiskt uteliv på alla sätt. Så här, barer, restauranger och klubbar. Nu har Bosse lagt sig på...
På dig?
Ja, på sladden till...
Okej, men det låter ju väldigt härligt.
Ja, ja men det var fantastiskt.
Ja.
Men du har varit i Miami. Ska vi inte prata om det först?
Ja, okej. Jag har varit i Paris också.
Och i Paris.
GBG.
Ja.
Jag var i Miami, det var skithärligt. Typ 4 dagar bara mat, gå ut och pool typ. Väldigt lagom, för det var inte riktigt säsong heller.
Och så här, regnade?
Nej, det var typ så här 33 grader och sol, så det var skitgött. Men liksom i form av vilka som hänger där och så var det ganska lugnt. Mm. Över förväntan, downtown, så fanns det ändå lite så här typ härliga områden. Typ Wynwood är ett område som heter, som har ganska mycket graffiti och typ så här street art. Så var vi på någon sån här food yard där de spelar reggae, och det kändes väldigt så här genuint. Men det är ju också hela Miami Beach med liksom art deco byggnaderna och liksom väldigt mycket gold och tackiness liksom.
Ja, det kan vara härligt.
Ja, men det är ändå härligt om man typ embracear det, tänker jag. Och så här, det kommer vara så. Annars så kanske man blir lite så här. Men jag tycker ändå att det var härligt. Och det var väldigt, väldigt många sådana promoters som skrev. Hi, I'm having a dinner every Saturday. Come for sushi and free drinks.
De skrev vad då?
Typ i DM på Instagram. Alltså seriöst, typ 20 olika personer. Så jag tänker att om allt skiter sig,
aldrig
så
aldrig varit med om någonstans annars.
Nej, alltså, och det kändes väldigt så här, på folks Insta-profiler, om de likar, för typ om de ser att man är i Miami Beach, så kanske de har hittat bilden. Och då är, alltså, det är så mycket där det står i bion så här, promoter. Det verkar vara så här Miamis vanligaste jobb. Oj. Att ha. Så okay, går allt åt helvete, så kan jag åka dit och äta gratis mat liksom.
Och hur ser deras affärsmodell ut? Att bjuda på gratis middag för att liksom,
för att få folk till klubben typ. Eller tjejer bara. Jag vet inte exakt vad kravspecen ser ut.
Vad konstigt att det är så extremt mycket så där. Men inte liksom.
Nej, men för jag aldrig varit, alltså det är klart att så här, det finns lite i LA, det finns lite, men så här, verkligen inte på den här nivån.
Nej.
Så det kändes ju lite såhär,
lite sjavigt.
Jävligt sjavigt. Exakt så. Sen var det till Paris. Det var gött. En sjuk sak där. Folk använder typ inte sin telefon.
Nej.
Alltså när man åker typ metron eller bara typ fikar eller något, så sitter folk och typ såhär konverserar. Eller typ tittar på saker. Det känns väldigt stereotypt.
Ja, vad fascinerande.
Visst är det sjukt?
Ja.
Om du sitter på en svensk buss, tunnelbana eller liksom restaurang och folk äter ensamma, då sitter man ju fast med sin telefon. Liksom.
Ja, det är oartigt där förmodligen.
Ja, vilket det typ egentligen borde vara här också. Men jag tycker det är jäkligt härligt att se så här, kompisgäng som sitter och liksom verkligen så här, pratar med varandra.
Mm.
Så när vi nu var i Göteborg, jag och mina tjejkompisar, och hade en tjejhelg som du också har haft, så hade vi så här no mobile typ policy när vi käkade. Det var faktiskt väldigt bra.
Det var något tillfälle häromdagen när jag, ja just det, jag satt också utan mobilen i 3 timmar, konverserade med en person.
Vad då för person?
Jakobs mamma faktiskt.
Jag trodde det skulle vara en dejt.
Nej men
gud vad härligt.
Ja. Då kom jag på det efterhand att det var lite knäppt av mig att inte ha använt mobilen på 3 timmar.
För man blir ju lite dum i huvudet. Det blir, jag tycker det känns som att om man alltid så här ska kolla Instagram var tionde sekund, då blir man ju inte lika så här djup i tankarna och pratet.
Nej. Vilket det krävs ju fokus.
Ja, exakt. Så jag tycker vi borde ta efter parisarna lite grann.
Ja, ja men verkligen. I, liksom, i vissa situationer i alla fall.
Mm. Ja, well, absolut. Vi har en flaska på bordet här som det står piss off på. All rengöring för djurägare. Hur känns det?
För jag tycker det är roligt, men jag hade tyckt att det var mindre kul, tror jag, om jag var liksom ägare av
du var jag.
Av flaskan och kunden.
Bitrar dig?
Nej. Men ja. Blir han lite rastlös av att det är så litet här också?
Alltså grejen är att han har åkt tunnelbana, han har lekt med en hund och sett Kungsgatan. Så där var det mycket spännande grejer.
Aha.
Så nu är det liksom mycket som händer. Så han kommer däcka snart.
Ja, men det är lite som när man själv liksom reser. Att det blir liksom, när det blir många nya intryck så blir det lite information overload.
Ja, och man vill ha en så här introvert dag när man kommer hem.
Ja.
Okej, prestationsångest. Vi pratade ju om ångest för några avsnitt sedan, och det var ett av våra mest lyssnade avsnitt. Så därför tänkte vi gå in lite specifikt mer på just prestationsångest, som vi snuddade lite på, men som vi inte riktigt hann djupa i.
Och alltså du känns ju som en person som alltså, vi konstaterade ju då under ångestavsnittet att, att du har väldigt mycket ångest.
Mm.
Men, och den kommer i många olika färger och former, tror jag.
Absolut.
Om jag minns rätt.
Det är en palett.
Men du har ju också en ganska påtaglig prestationsångest.
Verkligen.
Men det jag funderar på är ju också, har den förändrats över tid? Jag kan tänka mig att när man är 18 eller ännu yngre, och när man är 22 och när man är liksom, vad är det, 26?
Ja.
Just det. Att den kan liksom skulpteras om lite.
Mm.
Kan du beskriva, har din varit konstant eller har den förändrats, och i så fall hur?
Den har varit konstant i form av att den har funnits, men den har ändrat form som du säger. I början tror jag, när man liksom skulle flytta från Örnsköldsvik och liksom världen låg framför sig, tror jag att man var lite mer naiv och kör bara kör. Och fanns inte så mycket att förlora. Och jag tror inte att jag hade någon tvekan egentligen. Utan det var egentligen att så mycket som möjligt, så fort som möjligt.
Mm. Det där är ju en gammal sanning som jag har lärt mig att det är liksom, i början av karriären måste man lära sig att säga ja till allt. Och sen ju längre man fortskrider, desto mer måste man lära sig att säga nej till allt. Eller inte allt.
Men jag tycker verkligen att det är sant. För sen så har man ju liksom tagit sig upp för etapp efter etapp. Och till slut så måste man ju liksom hitta sitt fokus och också liksom levla i senioritet. Och då kan man liksom inte bara dura sälla på samma vis. Samtidigt som om man har åstadkommit någonting i sitt liv, nu vill inte jag säga att jag så här har gjort det, men det blir ju så att
någonting.
Ja, men någonting har jag väl gjort, vad nu det är. Det blir som att så här, fallhöjden är mycket högre också. Så jag kan, nu kan jag ha väldigt mycket ångest för att så här, är varje sak jag gör verkligen rätt? Är det liksom meningsfullt nog? Spenderas den här timmen på korrekt vis?
Så du förut spenderar var det lite mer, tid.
Förut var jag kommer aldrig ändra på det.
Nej, nej.
Så jävla roligt. I början var det mer, precis som du säger, så här, ja, 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 kvantitet. Men nu kanske det är mer ångest över kvaliteten och svårt att hitta nöjdhet i det jag gör. Liksom.
Mm.
Och livet är ju långt. Och jag funderar jättemycket på att så här, hur ska man dela upp kakan och vad håller jag på med? Och typ, jag kan få så här ångest mitt i en middag eller om man har haft typ en så här, några dagar i Miami och bara så här, vad fan håller jag på med? Är det här rimligt liksom? Är det här bäst spenderad tid?
Mm.
eller känner du igen dig eller hur tänker du kring prestationsångest?
Ja, det där är, alltså, jag slits hela tiden mellan det där att jag är väl medveten om behovet av fokus och att det är liksom att mer fokus är det rätta om man ska liksom ta sig dit man egentligen vill. Sen har jag liksom en jävel på andra axeln som alltid vill göra allt och vill vara all over the place och som är nyfiken, blir snabbt uttråkad och som också vill visa i alla olika sammanhang att man kan lösa saker, vilket leder till att man spread oneself too thin liksom.
Mm.
Och inte lyckas särskilt bra med någonting.
För att det kan bli en konflikt mellan de två.
Ja, exakt. Och de är liksom lite jämnstarka sådär.
Mm.
Så det är en ständig kamp.
Mm.
Och jag tror att i det gnuggandet mellan de två motpolerna så ligger en kontinuerlig prestationsångest.
Ja.
Och eftersom att de liksom det här kriget ständigt utspelar sig och det är lite liksom dödläge kring vilken front som är starkast.
Mm.
Så tror jag att det kommer vara så ett tag till.
Och kanske att den uppstår däremellan. Alltså min värsta rädsla är att bli en fet katt. Liksom.
Mm.
Så därför har jag nu också lite av det där du säger, den här otåligheten och att man ändå vill så här, utföra saker och så. Men frågan är om man, det är en befogad eller en berättigad känsla. För har man kanske, är man inte liksom som en person, är man driven så kanske man är det.
Mm.
Men samtidigt har man sett folk som har blivit liksom mätta och trötta och slutat vara nyfikna. Och det är så här en stor skräck för mig.
Ja, Ja, verkligen. Jag förstår det. Men det tror jag, jag undrar om alla kan bli det, eller om det är vissa personlighetstyper eller liksom sådär.
Ja, jag vet inte. Det känns som att vissa kanske är bättre anlag för att bli det.
Eller det kan ju handla om livssituation också. Att det kanske är att man försätter sig själv i... Att det händer andra saker i livet som gör att man väljer att bli en fat cat på jobbet. Det är nog inte bara personlighet. Det är nog också liksom att omständigheter i livet i övrigt gör att du väljer att liksom fat catta loss på jobbet för att få ihop helheten.
Ja, och kanske när man har nått en good enough-nivå, när man har en så här trevlig levnadsstandard. Det känns som att det är många som bromsar in. För att man på något sätt kanske har drivits av något form av materiellt driv. Men om man drivs av att få saker gjort och skapa grejer, så då är det lite irrelevant egentligen.
Mm.
Men jag får säkert, alltså en gång i veckan kanske, får jag liksom en så här sugångest som bara drar som en rännil genom kroppen och bara så här: vad håller jag på med? Jag gör rätt grejer. Jag måste liksom levla upp och så här skapa någonting ännu större. Så det är också en utmaning, som du säger, att så här, så kan man inte hålla på. Alltså man måste ju ha en kontinuitet, och man måste ju vila i grejer, och man måste ju ha ett fokus för att kunna också bli duktigare. Man kan inte bara liksom så här dra undan mattan på sig själv hela tiden och börja om.
Exakt. Jag gjorde faktiskt, jag har gjort det tidigare, vi har pratat om det, men nu gjorde jag återigen lite olika sådana psykologiska tester tillsammans med min kompis från början, Loves kompis Alex Tidgård, som jobbar på Assessio, som är ett sådant stort företag som gör psykologiska tester och grejer åt företag.
Så berätta nu gjorde om jag, resultaten.
Jo, men vi checkade faktiskt middag igår, och jag tror han det var nog exakt som han trodde, fast ännu mer extremt. En grej är ju att jag sätter väldigt höga mål och är ambitiös. Så tillvida att, alltså, Alex frågade mig så bara, hur resonerar du när du sätter mål, och så försökte jag formulera det, och jag tror att det är så här att jag liksom tänker så här, hur bra skulle något kunna vara? Så här, rent teoretiskt, så här, hur bra skulle det här kunna bli? Hur snabbt skulle det här kunna växa? Så tänker jag så här, ja, men då är det väl det som ska vara målet. Ja. Men verkligheten är ju ofta, alltså,
komplex.
Om verkligheten är då suboptimal, så blir det svårt att nå målet. Och ofta är ju verkligheten lite knepigare än den teoretiska idén om hur bra någonting skulle kunna bli. Så då blir det svårt att uppnå målet. Så det blir också ett...
Då får du ångest av det?
Då blir det ett stressmoment. Ja, jag kan ju bli frustrerad om det inte... Då tycker jag att det går för långsamt eller för dåligt.
Mm.
Så det är ju en typ av prestationsångest som är påtaglig hos mig. Jag sätter ju... Alltså i vårt företag till exempel, då är det alltid jag som har aggressivast tillväxtmål och... eller liksom mål oavsett vad det är. Och vad var det jag skulle säga? Eller typ om vi ska liksom skriva en offert, så sätter jag den högsta prislappen. Eller så här, då tänker jag så här, hur bra betalt skulle vi liksom kunna ta? Hur mycket
det
skulle det här kunna vara värt? Alltså så här. Och sen så räknar man baklänges därifrån. Det är ju både bra och dåligt.
Jag tror att man åstadkommer mer.
Ja.
Jag är inget fan av låga mål, alltså. Sen så är jag väl besatt av att nå dem och blir väldigt lack om det inte görs. Som du lite beskriver, att det blir en frustration. Men samtidigt så, det brukar ju bli bra. Sen om man bara når 90% av ett högt mål jämfört med om man når ett lågt mål, då kommer man ju mer ofta.
Ja, exakt. Men det är klart att det blir lite frustrerande om man aldrig når sina mål också.
Tror du att det finns folk som inte har prestationsångest?
Ja, det tror jag. Jag tror de är ganska sällsynta i Stockholm, typ. Men jag tror...
Varför just i Stockholm? Varför finns de ute på landet?
Nej, men jag tror inte att det är samma prestationskultur. Jag tror att mycket av prestationsångesten idag kommer från sociala medier. för många i alla fall. Särskilt för dem som har den typen av prestationsångest som inte tar dem någonstans. Så tror jag att den är ganska sociala medier styrd.
För mig är ju prestationsångesten min drivkraft, och som vi pratade om i ångestavsnittet så är jag rädd att bli av med ångesten, för att jag till viss del har en liten gubbe som sitter på axeln och hävdar att det är den som tar mig framåt. Och utan den skulle jag stanna av. Men som du sa också i avsnittet när vi pratade om ångest, så finns det ju också de som reagerar precis tvärtom. Att prestationsångesten kan passivisera.
Ja.
För att man kanske har ett perfektionistiskt ideal som man inte tror kommer uppnå, och därför inte vågar ens börja ta sig an någonting.
Mm. Precis. Och det där är ju exakt, det är väldigt viktigt vad liksom ens ambition ackompanjeras av för övriga egenskaper, om man ska kunna liksom fullfölja det man vill. En grej i det här testet som jag gjorde nu, som ju då utgår från 5 olika axlar och med 5 olika underparametrar inom varje axel. Och under en av de här 5 axlarna så finns det en parameter som heter självkontroll. Jag är 0,01% på så här låg självkontroll. Vilket innebär att jag alltså är 1 på 10 000 i dålig självkontroll.
Vadå, du har jättedålig självkontroll?
Ja.
Vad intressant.
Mm, det är ganska extremt.
Men vad innebär det då? Eller innebär det att du styrs av dina känslor jättemycket? Eller innebär det att du
jag är ganska...
typ inte kan ta dig ut och springa? Eller liksom, hur yttrar sig det?
Vi ska se hur det står.
För jag skulle nog säga att jag har exakt tvärtom.
Ja, det tror jag.
Förutom när jag blir lack. Han tycker om dig. Han ligger under din stol.
Ja, men jag älskar Bosse också. Vi ska se här.
Du har med dig testet?
Ja.
Ja, du har fått en sån där hel mapp. Självkontroll. Underskalan självkontroll avspeglar graden av kontroll över plötsliga ingivelser och begär. Här mäts förmågan till självbehärskning och förmågan att hålla tillbaka sina impulser. Impulsivitet påverkar personens tendens att agera spontant, ta risker och fatta snabba beslut. Så du är liksom 1 på 10 000 i att agera spontant, ta risker och fatta snabba beslut.
Ja, på gott och ont.
Ja, fan vad intressant. Vi kanske ska göra ett avsnitt när vi går igenom den här.
Hjälp.
Ja, vad intressant. Du har fått låg poäng på känsloliv.
Ja. Och på kommunikation. När man läser vad som står så är det inte särskilt förvånande. Det är inte kommunikation som är PR.
Nej, nej, nej. Det är inte så här, hur bra är du på att skriva en pressrelease? Du har fått en låg poäng på gladlynthet.
Kan du tänka dig det?
Du är väl inte oglad? Det är väl bara att du är lite lugn, eller?
Jag vet inte.
Eller är du en genomsnittlig på det? Men ja. Hur kopplar du det till prestationsångesten då? Tror du att det där förklarar dina superhöga mål och...
Men jag tror att det kanske förstärker min prestationsångest, för att det är svårare att prestera i linje med det man vill om man har en låg grad av självkontroll.
För då vill du prestera tusen, men du är inte beredd att kontrollera dig själv till det.
Exakt. Sen presterar jag inom en massa andra saker som dyker upp plötsligt. Eftersom
exakt.
Jag har låg...
men det har du också varit inne på. Typ när du har sagt såhär, jag är så stressad nu. Eller alltså, jag är så trött, jag var sjukt mycket. Och så bara, men varför då? Ja, men det är typ 1000 personer som hör av sig. Aha. Och ska ha saker fixat. Och då är det typ att du fixar dem.
Ja. Ja, men exakt. Eller så många som möjligt har de där 1000 sakerna i alla fall.
Ja.
Ja, men precis.
Och då får du väldigt mycket gjort.
Ja. Det är bara det att det inte är exakt det som var planerat.
Exakt, i kontrollen. Fan vad intressant. Ja, men det är sant. Det är ju sällan du säger typ så här, låt mig tänka på det, eller jag återkommer om 4 veckor. Typ. Ja. Vilket, och det är ju en bra egenskap på ett sätt.
Ja.
Men det kanske skapar problem för dig själv.
Ja, exakt.
Okej, men hur... säg att man har så här, svinmycket prestationsångest av de som lyssnar, om det är någon som har jättemycket problem med det. Vad skulle du ge för tips så att man kan få kontroll på den?
Jag tror att sånt där är så, som jag har varit inne på, intimt förknippat med prestations... med informationssamhället. Så att jag tror väl att destruktiva former av prestationsångest tror jag kan härledas till att man konsumerar media på fel sätt. Alltså jag tror att man gör klokt i att liksom sluta... Det jag har märkt med många som har liksom en prestationsångest som äter upp dem och där de kraftigt liksom underpresterar i förhållande till vad de vill, är att de lägger tid och energi på massa onödiga saker och att liksom följa konstiga typer i sociala medier och läsa om saker som inte gör dem någonting gott. De lägger liksom massa energi på saker som egentligen mest bryter ner dem. Så det hade nog varit mitt första tips. Det tycker jag är ganska genomgående för dem som liksom har en destruktiv prestationsångest. Det andra är... Jag tror att liksom det bästa man kan göra för att liksom omvandla den till någonting konstruktivt är väl att hitta liksom sin grej så där.
Exakt.
Och då tror jag att man ska fundera på så här, vad man får kickar av, vad man tycker är allra roligast, och sen försöka se hur man kan införliva det i sitt liv och i sitt yrkesliv typ.
Det tror jag är skitbra. Så dels typ att mentala valutan, att den ska spenderas korrekt, men också att hitta typ sin kärna. Så att man inte jämför sig kanske för mycket med andra och därmed får en prestationsångest i form av att man liksom har en diskrepans i hur man jämför sig med andra typer av personer som kanske har andra kärnor.
Precis.
Jag tror också att man har ju gjort studier på så här matteinlärning på barn. Då har man jämfört liksom positiv betingning på beröm. Antingen om man då berömmer...
Ansträngning, Irena.
Exakt. Typ att man tar sig an matteuppgiften. Man gör den, man försöker. Och att man berömmer det. Eller att man berömmer resultatet.
Mm.
Gud vad bra att du fick 70 av 70 på matteprovet.
Och det är mycket bättre. Bättre att berömma för ansträngning.
Exakt. För annars så blir barnen passiva och de vill inte ta sig an matteprovet. De får liksom dåligt självförtroende och så. Så det där tycker jag är jättespännande också i ledarskap. Att verkligen fokusera på själva processen fram till målet. Och det där är intressant för ofta när man mäter resultat och får människor att drivas och liksom så är det liksom målen och att nå målen som man fokuserar på och firar, när det kanske egentligen borde vara resan däremellan.
Mm. Ja, verkligen. Det är, så gör jag med våra medarbetare. A for effort, säger jag till dem 10 gånger om dagen.
Och de växer som furor upp i taket.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Men veckans polett som är att vilket göttigt liv ni tjejer lever.
Berätta. Du måste ge recapen för de som inte har lyssnat.
Dasha Grine, som har varit veckans människa här tidigare för några veckor sedan. Hon, eller så här, jag och mina kompisar, Sean, Per och André, vi snackade i vår chattgrupp om att det vore kul att ha en så här tjejgängsvecka. Eller liksom, en vecka är mycket tid, det har man inte att avsätta. Så i alla fall en tjejgängsdag där man lajvar tjejgäng, gör allt som de brukar göra. Bara för att liksom se världen med deras era glasögon. Och då såg Dasha det här, för jag la upp det på Insta stories. Och gick igång på idén. Hon tyckte det var det roligaste hon har sett. Så att hon sydde ihop då ett schema till oss. Ett helgschema på nationaldag. Och då följde vi det. Nästan till punkt och pricka. Vi började med Djurgårdsvarvet. Det långa. Alltså, det är ju 1,1 mil typ. Jag har aldrig gått så långt. Helt sjukt. Och sen var vi brunchade på Strömvägen 1.
Skålade massa, boomerangs.
Ja, väldigt mycket så. Så träffade vi bredvid oss på varje sida. Satt ju andra tjejer såklart som vi snackade med.
Berättade ni för dem vad ni gjorde?
Ja. Flera av oss har ju upptäckt också att det här är en ganska rolig conversation piece på typ så här Tinder och så. Alltså att typ tjejer tycker att det är kul att vi gjorde det. Nej, men det var väldigt, väldigt, väldigt kul. Det var en av de bästa dagarna i år.
Det var mycket iPhone X-bilder också, porträttfunktionen.
Ja, exakt.
Och inspirational quotes.
Ja, verkligen. Och sen så, vi skulle till Svenskt Tenn och köpa den här e-kolonvasen som alla har.
Ja.
Och när vi har pratat med tjejer om den här dagen så vet ju exakt alla vilken vas det här är. Och 70% av dem har den.
Har du inte någon från hemma?
Nej, i och med att det var nationaldagen och röd dag så var det stängt.
Åh nej, du kan få en av mig.
Ja tack, vad snällt. Du har flera.
Jag har flera.
Nej, men det var väldigt, väldigt kul.
Om man följde er på stories så skulle man ju kunna tro att ni narrades lite med tjejer och tjejgäng.
Ja, men lite grann kanske. Det var både och.
Men du tycker ändå att det var härligt?
Ja, ja, verkligen. Det var jättekul, jag mådde bra under hela dagen och efteråt.
Exakt, det var härligt.
Väl avvägt liv. Massa spännande saker. Det var också, det är väldigt, när man gör en så här schemalagd dag, det är fascinerande hur mycket man hinner med liksom, jämfört med om man bara så här
låter den hända.
Ja.
Men då är ju nästa steg att vi ska ha en killdag med mig.
Ja, och då är ju inte den lika schemalagd.
Nej, och det blir intressant att se hur man ska bara kunna flyta runt det en dag.
Du vill ju ha lite struktur också.
Ja, det vill jag. Jag tror att det kommer vara väldigt jobbigt för mig.
Ja.
Men jag tror att vi får återkomma kring, vi behöver ju liksom en coach.
Ja.
Kring, som, precis som Dasha som skrev det här schemat då.
Jag kan göra ett schema åt det.
Kan du göra det?
Ja.
Eller ett icke-schema. Ett anti-schema. Ja, ah, shit. Det roliga var ju att när vi var i Göteborg, jag och mina tjejkompisar från Örnsköldsvik, vi har börjat med en grej att vi 2 gånger per år roterar då i gänget vem som får hosta en helg. Och så hänger vi ihop. Det var ju ungefär exakt vad du gjorde. Ja. Jag fick ett så här utifrån och in perspektiv när vi liksom skålade i kava typ, och kände att så här, herregud, vi behöver uppdatera våra dagar.
Ja, eller tvärtom. Det bevisar att ni är helt rätt ute.
Vi går i bräschen.
Ja.
Exakt. Ja, men fan vad roligt. Så skulle du säga att tjejer har det bättre än killar?
Oh ja.
Ja, okej.
Verkligen.
Men kommer du ta några actions på det här? Och liksom förändra någonting i din egen vardag?
Jag börja köra lite sådana långpromenader med någon kompis. Och typ bruncha mer på Strömvägen 1. Och fixa en vas.
Nu är det 2 veckor kvar till Almedalen.
Just det.
Vi kommer att köra livepodd därifrån.
Ja, exakt hur vet vi inte. Men vi
försöker lösa det.
Ja.
Men nästa avsnitt så tänkte jag ge lite boktips för sommaren. Och vilket ämne ska vi prata om?
Det kan vi bestämma.
Sen. Ja. Har ni önskemål eller frågor eller så inför sommaren, så släng över dem. Ja. För vi, vår ambition är ändå att vi ska fortsätta liksom podda loss och vara i era lurar även under sommarmånaderna.
Jag undrar om det kommer vara för vår podd som det är för Sommar i P1. Vi gjorde research kring det när vi hade, när Jakob skulle sommarprata. Försökte vi kolla baklänges liksom de senaste åren, när ligger de mest lyssnade avsnitten? Och då är det så att folk lyssnar som mest när de har som mest semester.
Som mitten av juli typ.
Ja, men Sommar i P1 är ju också ett program, ett format med en väldigt stark sommaranknytning. Och det är, jag vet inte, vilken årstid är det i våran podd?
November.
Ja, ja,
den är nog det. Vinter.
Vi kommer nog inte pika i juli.
Jo.
Jag
har en liten ask till våra lyssnare. Mm. Och det är att det vore jättegött om ni kunde prenumerera på våran podd. Och också skriva en liten kommentar och en review. För då kommer den nämligen upp i flödet så att fler kan lyssna på den. Och diskutera de mänskliga dilemmana med oss.
Det låter som en väldigt bra idé tycker jag.
Mm. Så snälla, gör det. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.